Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkommen till Woman Up-podden. Den här veckan träffar vi programledaren och tv-personligheten Malin Gramer. Vi djupdyker i ämnet relationer och går in på hur det var att bli lämnad med en 3 månader gammal bebis. Om den tuffa tiden som följde, men också om hur Malin en dag bestämde sig för att sluta vara bitter och börja ta ansvar för sin egen lycka. Vi pratar även om en uppväxt kantad av depressioner och svarta perioder. Och också en känsla av att aldrig riktigt passa in. Räkna med att inspireras av Malins inre styrka som verkligen strålar inifrån och ut. Och en djupt rotad livsinställning som inspirerar till att alltid fortsätta och sikta framåt. Malin berättar om varför det är viktigt att vi skjutsar ut våra drömmar i universum. Varför hon alltid sett fram emot att fylla 40 och hur det hjälper henne att affirmera i vardagen när hon stöter på problem. Nu har det blivit dags att woman up. Tillsammans med powermamman och kvinnan Malin Gramer. Idag hälsar vi Malin Gramer välkommen till Woman Up-podden.
Tack så jättemycket. Gud vad kul att jag får vara här.
Jättekul att ha dig här. Jag började veta vem du var när jag kollade på Fråga Olle-dokumentärerna. Mm. Och jag tyckte att du var så himla... Jag jobbade faktiskt med tv då. Jag har gjort det i många år. Och jag tyckte att du var så himla bra framför kameran. Jag tyckte du var liksom den mest naturliga... Det kändes som en så här nära vän som man såg på tvn varje vecka. Jag tyckte du var, gjorde ett jättebra jobb.
Tack, vad glad du. Vad gulligt av dig.
Ja, så det var min resa början med dig. Men vad har du gjort idag?
Idag har jag jobbar ju i morgonradio på Energy, med Vakna. Så att jag var uppe 5:00, sände radio mellan 6 och 10. Sen sprang jag iväg och hade överlåtelse på en lägenhet som jag har sålt. En lägenhet, låter som 100 lägenheter, men på en liten lägenhet. Ja, gud, det blir bara konstigt. Och sen efter det så gick jag förbi min killes studio. Där jag kände lite folk som också var där, så satt jag hängde lite med dem. Och sen så gick jag åt lunch med en kompis. Och nu är jag här.
Aha. Och klockan är ju faktiskt inte särskilt mycket. Det är lunchtid.
Nej, men jag vet. Så att egentligen, det, jag har ju haft en hel dag, låter det som.
Ja, verkligen.
Men det är verkligen bara lunch. Så att, och sen ska jag faktiskt direkt efter det här hetsa hem och hämta stora sonen i skolan. Sen ska jag försöka fia honom Mellis. Och sen ska vi åka och spela fotboll.
Åh, herregud.
Åh, gud.
Aha. Men brukar dina dagar se ut så här? Tycker du om att ha det helt så här fullproppat med
alltså
saker?
Både ja och nej. Jag har alltid fullproppat. Av någon anledning blir det så, för att jag är ju en ja-sägare. Mm. Och sen ibland så kommer jag på mig själv att, men gud, vad håller jag på med? Jag ska ju ta det lugnt. Men det blir väldigt sällan lugnt. Mm. Det är så lätt att så här, även om jag har lugnt i schemat så... Jag kan verkligen säga så här, nej, men nu ska jag inte boka in någonting. Och så sitter jag där och bara, men gud. Det är helt tomt i schemat. Uh-huh. Gud vad härligt. Och så ringer någon och bara, vad säger, kan vi inte bara ta lunch? Ja, nej, men jag gör ändå ingen för mig. Vi tar lunch, det är ju inget. Så bara, men gud, det här mötet, kan vi inte bara ses på onsdag? Ja, men det är klart vi gör. Yeah. Sen plötsligt sitter jag där och har grejer. Och jag är expert på att boka upp så här. Ja, men bra, jag är där 11:00. Då hinner jag till 13:00 och gör det där. Och då hinner jag till 15:00 det där.
Men är du bra på att inte göra någonting? För jag tycker att det är väldigt svårt. Även om man har sen någon tid över ibland. Och bara, men gud, nu skulle jag kunna lägga mig i soffan och bara kolla i tidningar. Då tycker jag att det är ganska svårt att liksom finna ro i det. Är du, hur är du?
Vet du, båda delarna. Mm. Är jag uppe i mitt snurr, då är jag jättesvårt. Mm. Men om jag är... Vad är något annat mood? Vad ska jag säga att det är för något då? Men då, jag tror att det beror på vad det är för inställning. Vet jag att jag har massa grejer jag måste göra, då, när jag har lite tid över, då vet jag att, men gud, nu måste jag bara svara på de här mejlen. Och då är det ju svårt att istället bara lägga sig och sätta på en serie. Jag pratade faktiskt med den här kompisen som jag åt lunch med idag. Hon bara så, ah, men jag kollar på så mycket serier nu, och vilka serier kollar du på? Och då var jag så, herregud, jag hinner inte. Alltså på riktigt, det är nu i och för sig, så jag har ju bara varit hemma från Mexiko nu en vecka. Mm. Jag har varit där och spelat in Paradise Hotel.
Just det.
Och så att nu har jag och faktiskt och min sambo, vi har hunnit kolla på vem bor här.
Ja,
vi har
hunnit
kolla på tre avsnitt. Det. Och det är så här lite lyxigt. Men det är typ det vi har gjort. Vi har liksom inte riktigt hunnit kolla på något så här annat eller någonting. Men det får vi kanske ta tag i. Men det jag skulle säga också är, när han, för han reser ganska mycket.
Mm.
Och när han reser, och den veckan vi inte har barn, för vi har ju barn varannan vecka. Så har vi tre barn varannan vecka, vi har bara en liten.
Mm.
Och den veckan vi bara har en lilla, då hinner jag mycket mer.
Ja,
och också om han då är ute och reser.
Ja.
Men då behöver jag inte ta hänsyn till någon. När lilla gått och lagt sig, ja, men då kan jag ju kolla på serie halva natten. Nu gör jag ju inte det, men jag skulle kunna.
Ja. Men hur är det då att liksom vara själv med lilla barnet på ett år när han är iväg och reser? Går det bra, tycker du?
Ja, men det går jättebra. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Jag har ju storson som fyller 9 nu, 26 april på min födelsedag.
Just det, ja, kul. Kul.
Jag var ju ensam med honom. När jag fick barn då med Charlies pappa, då dels... Alltså de här 10 pappadagarna, då var han iväg och jobbade.
Okay.
Så att jag var, tror jag, ganska van från början att vara själv. Och sen separerade vi när han var 3 månader. Och då var ju, då hade jag ju, jag vet, Charles pappa var och hälsade på så här lite varje dag så att de ändå skulle ha kontakt. Men det var jag som hade all, liksom det stora ansvaret till han var 9 månader eller någonting och började bo där lite varannan helg eller något. Så.
Men vad kände du då att du ville att han skulle ta mer liksom ansvar eller finnas där mer för barnet? Eller
ja, men just var det en frustration? Då tyckte jag att han var väldigt, alltså att han tog väldigt bra ansvar. Att han ändå så här, vi hade separerat och det var ganska svårt och vi var inte bästa vänner direkt. Och då tyckte jag att det var stort av honom att han ändå så här varje dag kom och, jag menar, en 3 månader så får man inte så jättemycket utbyte med. Men han ändå tog honom minst en timme och så här, gick en promenad. Jag ammade också så han kunde ju inte vara iväg så länge. Så att han tog honom på en promenad eller satt och liksom fikade med honom eller liksom gosade eller mysade. Så att de sågs varje dag och jag tyckte ändå att det var väldigt bra. Och min tanke eller plan, när man ska säga, har alltid varit att de ska ha en god relation. För jag kan inte tänka mig att min son inte liksom skulle få ha sin pappa.
Nej.
Ta del av sin pappa. Så att, men det var jag faktiskt väldigt, väldigt glad för.
Mm.
Men sen tror jag också att jag kanske, för jag kommer ihåg att då när jag fick Charlie, så kommer jag ihåg att jag hade en kompis vars, som också fick barn samtidigt.
Mm.
Och hennes kille åkte bort och jobbade 2 veckor någonting, och hon var ett vrak och helt så här. Och det var precis i samma veva vi separerade. Och då ursäktade hon sig bara, herregud, förlåt. Och vad säger jag? Här håller jag på och gråter över den här grejen, men du är ju liksom helt själv. Men det tror jag också är en inställning.
Ja.
För mig kändes det som att då, eftersom jag var själv, då var det så här, ja, men jag visste exakt vad jag hade lagt alla grejer. Det var aldrig någon tjafs om vem som gick ut med soporna. Ingen tjafs om, ja, men du vet, sådana enkla grejer som lätt blir när man är ett par. Och också om man har en liten och kanske inte sover. Och man någonstans försöker få det jämställt.
Mm.
Och speciellt med första barnet så kanske. Men så att jag tyckte att det var lite skönt också. För då visste jag, vi hade våra rutiner. Det var extremt mycket. Vi gjorde exakt typ samma sak varje dag vid samma tidpunkt. Och jag tyckte det var skönt.
Så, men om man ser till liksom att separeras där tidigt när man har fått barn, kände du så här, oj, det var inte så här det skulle bli?
Ja, gud, absolut. Jag kände mig misslyckad. Jag tror att jag säkert kände alla känslor som går att känna. Nu har det gått väldigt lång tid och jag vet att när jag pratar om det i efterhand så kanske det låter lite förskönat. Men det var ju fruktansvärt. Mm. Alltså jag kommer ihåg hur jag låg i fosterställning i min säng när en av mina bästisar kom hem och jag bara var liksom, visste inte hur jag skulle kunna resa mig eller hur jag skulle klara av det. Men det, jag tror, och det har också fått väldigt många som har sagt, gud, du har varit så stark och gud vad stark du var, och jag skulle aldrig kunna vara så stark. Och jag tror att speciellt vi kvinnor har ju en förmåga när det gäller våra barn att så här, jo, man klarar det. Och jag hade nog sagt samma sak. Jag hade aldrig klarat det där. Sen när man väl sitter i den sitsen, ja, men då har du ju två val. Ska du ligga här i fosterställning i 10 år? Mm. Eller ska du liksom shape upp dig? Ja, du kanske väljer att ligga i fosterställning stunder. Mm. Men sen någonstans måste man ju faktiskt också välja, vad vill du? Och jag valde att jag vill vara en bra mamma till min son. Jag vill inte vara bitter, jag vill inte vara ledsen. Jag vill inte vara någon som går och ältar här hela livet. Utan jag vill kunna finnas där för honom. Jag vill vara glad, jag vill ha roligt, jag vill njuta av livet. Mm. Och det är klart att det inte hände på en kvart. Utan det var ju en process och det tog ju tid. Och det är också så att vissa dagar var fantastiska dagar. Sen fick man bakslag och bara satt och grät, såklart. Mm. Men jag tror mycket att det är en inställning. Jag tror att många är mycket, mycket starkare än vad de tror. Just när det kommer till sådana grejer.
Men när du kom fram till att så här, jag vill inte vara bitter, jag vill liksom ha en kontakt med ditt ex då och liksom att det ska funka mellan han och er son och sånt där. När kom du fram till det? För du måste ju också ha varit en väldigt lång period när du bara kände så här, fy fan.
Liksom. Ja, men det är klart att man har... Jag var ju... Gud, ja, jag var... Alltså,
för du valde ju inte att lämna relationen, kan vi också
säga. Nej, men precis. Det, alltså, han kom ju i någon form av kris och allting sket sig, kan man ju säga.
Som det gör för många väldigt ofta.
Absolut. Mm. Och sen då, och jag tror att vi i början var lite så här, men vi ska väl försöka, vi gick nog lite familjeterapi och sådär. Men till slut bara kände jag att det här vill inte jag, jag vill inte vara någon surig och grinig person, och jag vill heller inte, så att jag tror att det var kanske lite gemensamt också, eller, men jag vet ju att jag kom ju till en punkt när jag bara kände att det här vill inte jag.
Nej.
Jag måste
gå vidare.
Klara det här själv. Mm. Och det är jättesvårt nu efterhand att säga så här, hur snabbt det gick över. Eller hur snabbt vi...
Det var inte som att du satt upp en tid så här, nu får jag vara bitter i...
Jo, men jag tror att jag gjorde det. Jag tror faktiskt att jag var så här... jag kommer ihåg att jag skrev dagböcker. Och jag skrev också så här, gjorde affirmationslister. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Jo, jag vill vara glad. Jag vill ha ett roligt tv-jobb. Jag vill kunna skaffa en lite större lägenhet så småningom. Jag vill vara en närvarande mamma. Jag vill, och liksom skrev grejer. Så småningom vill jag träffa en ny kille och han ska vara så här. Och jag tror också att jag var så här riktigt... Ja, men, sur, bitter, ledsen, deprimerad. Alla de här känslorna man känner. Det var ju under en period. Och sen sa jag väl så här, nu räcker liksom. Nu har jag varit där i 2 månader eller 3 månader eller vad det var. Men nu måste jag börja liksom leva lite. Och jag tror att det...
Hur gjorde du då? När du skulle börja leva igen? Liksom, hur...
Ja, men det var ju dels kompisar. Ja. Kompisarna var ju ett jättestöd. Sen gick jag också och pratade med... Just i början gick jag och pratade med någon form av... Gud, vad är det man får via BVC? Någon,
typ det heter kurator? Någonting.
Ja, kurator heter det. Och det kände jag väl var väldigt så här... Jag kommer ihåg att jag blev till slut så fruktansvärt provocerad av henne. Mm. Och då blir du arg, förstår jag. Jag bara, skojar med mig? Det är klart, jag var så arg på det. Jag bara, det är klart jag blir... Varför går jag till dig? Det här kan jag lista ut själv. Men det är klart att all hjälp var ju bra att få... Men sen så valde jag själv att gå till en terapeut. Till Daniela Gordon. Som också har det här gifta på låtsas.
Ja, just det.
Fantastisk. Så jag gick till henne. Och det hjälpte mig otroligt mycket. Men sen så återigen. Tjatade hål i huvudet på mina kompisar. Hade också tur att jag kunde vara med dem så mycket. Och jag tror att... Det gjorde nog mycket att jag inte bara satt själv. Och ältade. Utan att jag faktiskt kunde så här, prata med dem. Och de kunde också komma med så här konstruktiv kritik, eller och säga så här, fast nu är du ute och cyklar, eller så här, ja, det är för jävligt, men du vill ändå inte ha det där, nu går vi vidare. Men säg att det kanske var riktigt, riktigt mörkt, ja, men en månad, och sen var det ju till och från, såklart. Men jag var nog riktigt ur, eller man ska säga, det var kanske 2-3 månader, sen var ju i alla fall, men sen var det ju fortfarande lite stökigt och sådär.
Och idag är ni ju väldigt bra vänner som jag förstår det.
Ja.
Blev ni det snabbt eller har det liksom blivit att ni har hittat tillbaka till en vänskap?
Nej, men jag tror att vi, det är så roligt för min sambo tycker ibland, han bara, gud, er relation är som syskon eller sånt där, vad är det med liksom? Men vi är, visst, så jag tror att ibland så är jag nog då mitt ex bästa kompis, men också ibland någon form av stöttepelare och lite, ja, men vi har nog mer en relation som någon form av släktingar. En sån här lillebror man aldrig blir av med. Ja, men du förstår vad jag menar. Än egentligen att det är en för detta liksom. För jag kan ju inte ens se att vi har varit ett par. Det är för mig.
Nej, det är så.
Ja, men det är så. Jag kan inte ens.
Nej,
och det
nej.
Kan ju typ inte någon annan heller.
Nej.
Jag kan inte få ihop hur det ens har varit möjligt.
Och sen några år senare va, så träffade du din nuvarande kille. Berätta om hur det gick till då.
När vi träffades?
Ja, när du vågade liksom bli kär på nytt.
Ja, nej, men det tror jag att jag blev. Alltså, när vi träffades, alltså, då hade vi ändå varit separerade i gud, 4 eller 5 år.
Ja,
så att jag menar, det var ju egentligen inget konstigt alls. Det var ju världens mest naturliga grej egentligen. Mm. Men vi träffades genom en gemensam bekant, eller kompis, det är hans bästa kompis och en person som jag har jobbat med tidigare, som jobbade i TV-branschen. På en jobbmiddag egentligen.
Okay.
Som jag egentligen inte skulle gått på, men halkade in på, och han skulle egentligen inte riktigt heller gått.
Mm-hmm.
Och så träffades vi där.
Mm. Kände du direkt att det är han?
Nej, inte med en gång, men senare på kvällen så kysstes vi och då slog det till som en blixt och jag bara, men gud, jag sprang upp till min kompis och bara så här, men gud, Kalle kysste mig. Hon bara, men det gör ingen, det var bara kul. Jag bara, nej, men du förstår inte. Jag bara, det är mannen i mitt liv. Jag bara, jag ska gifta med honom.
Ja, häftigt.
Ja, sjukt, eller hur?
Och hur länge är ni har varit tillsammans nu? Nu
har 4 år.
Mm, och nu har ni er lilla Leo på 1 år.
Ja.
Mm, vad mysigt. Men om vi bara stannar lite grann i relationer så har jag läst att du har varit i en relation tidigare som du kände att du inte kunde lämna. Som var väldigt destruktiv.
Ja.
Om vi pratar om destruktiva relationer. Vill du bara berätta lite grann om det?
Alltså det här var ju, jag måste bara poängtera då att det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det var innan jag träffade Charles pappa.
Precis, inte Charles pappa.
Så att inte folk bör blanda ihop det, för det har hänt tidigare och det vill jag inte heller.
Nej.
Nej, men det här, jag var ung, så kan vi säga. Jag var väldigt ung och träffade en kille som var också väldigt ung. Han var yngre än vad jag var.
Okej.
Okay. Och han var sjukt. Ja, men jag, alltså han var sjukt manipulativ.
Mm.
Gud, det här är så
länge. Men märkte du det? Liksom?
Ja, men jag märkte nog det ganska fort. Men det var ju liksom hela tiden då minsta lilla jag gjorde något fel. Då var han ju där och blev svinförbannad. Så det var ju en berg- och dalbana utan dess lika. Han var arg och det var ditten. Och jag fick höra att jag gjorde fel. Och det var hot och det var ditt. Alltså det blev väldigt osunt.
Mm.
Och väldigt snabbt. Och det gick så fort in i den här karusellen på något sätt. Så att jag... Han inte riktigt hoppa av innan man kände lite att det var för sent.
Mm.
Ja, alltså det är skitsvårt. Och jag får ofta frågan så här, hur gör man och vad gör man om man har en kompis som är i en sån här relation? Mm. Och det enda jag kan tipsa om är väl egentligen att finnas där.
Vågade du berätta om det när du var i situationen för dina vänner?
Inte i början, det var ingen som riktigt förstod.
Men för man skäms ju lite grann.
Ja, absolut. För skäms saker. Och känner sig dum. Ja. Och känner sig också att det blir ett jävla liv om jag ska berätta. Och han får reda på det.
Och man vet ju svaret från vännerna också. Det är ju lite så här,
nej, men lämna. Ja, och så kan jag inte lämna. Eller så försöker jag lämna och vi blir tillsammans igen för att han inte accepterar ett nej. Ja. Och liksom det är så... Det är
nog ganska svårt att veta, förstå om man inte är i situationen också, hur det är. Tror jag.
Och väldigt, väldigt energikrävande är det ju.
Ja.
Och nej, men alltså jag minns hur det var... Det var soppigt, men den...
Men när du väl bestämde dig för att jag slut, då kände du verkligen så, nej, jag kan inte.
Alltså, jag gjorde slut så många gånger.
Ja.
Och,
men var du rädd då för men det?
Tills, och jag bodde utomlands, så det var svårt. Så att han kunde ju bara flyga dit och helt plötsligt sitta utanför min dörr. Och så satt han där tills vi blev tillsammans igen i stort sett. Och det är ju svårt då. Hur gör man då?
Mm.
Sen flyttade jag hem till Sverige och jag hade faktiskt kompisar... som typ satt hemma hos mig. Alltså bodde hos mig mer eller mindre. Och det var, tror jag, min räddning. Att han liksom inte kunde komma åt mig.
Nej.
Så när han stod utanför min dörr eller stod och plingade eller sådär, då, om någon, om jag var hemma själv, då ringde jag alltid till någon och så fick de komma dit. Och ja.
Men det var aldrig liksom fysiskt våld och så i den här relationen?
Jo, men det, alltså så här, det var både fysiskt och psykiskt. Ja. Men,
misshandel så.
Ja, och jag är också lite, alltså så här, jag, på ett sätt vill jag prata om det, för jag vill inte att andra ska hamna i samma situation.
Nej.
Eller känna någon skuld eller skam över att vara i en sån situation. Men sen är jag också livrädd, för varje gång jag har pratat om det så skrivs det alltid och det ska vinklas som att det är då i mitt nuvarande förhållande eller liksom med Charlies pappa, vilket det absolut inte är. Nej. Och jag är så mån om, jag vill liksom inte
dina relationer.
Nej, men precis, jag vill inte skada dem. Nej. Så det är så jag tycker att det är svårt att prata om det på det sättet. Men
ja, och det här var ju väldigt länge sedan, som sagt.
Ja, jag var ju alltså 20-någonting. 23 tror jag var. 24.
Men när man har varit i en sån relation, känner du att du skulle liksom kunna i framtiden se såna här tecken ganska tidigt idag?
Ja, absolut.
Idag?
Jag tror också att nu är jag mer... Jag vet inte om jag... Vet du vad jag tycker är konstigt? När jag växte upp, jag fick aldrig lära mig att som tjej skulle man säga nej. Om en kille kom och frågade efter mitt telefonnummer, jag bara, varför ska jag mitt telefonnummer till honom? Då gjorde jag det. Ja. Eller så här, gjorde någon fuling och typ sa någon siffra lite fel för att jag inte riktigt vågade säga.
Nej.
Jag vill inte ge dig, liksom. Ja. Varför ska jag ge dig mitt nummer? Varför ska du ha det? Jag vill inte träffa dig.
Verkligen klassiker det där att bara byta ut en
siffra. Ja, men siffra, och jag vet inte, jag tror att det, och det tycker jag har blivit mycket, mycket bättre nu. Att man faktiskt är så här mån om att tjejer ska få säga nej. Ja. Och det kanske man var då. Men jag var kanske för rädd, eller jag vet inte vad det handlade om.
Nej, jag missade också hela den
men
grejen.
Men jag blev mycket, mycket, och det är väl såklart också en mognadsprocess. Ja. Men jag bara hoppas, jag skulle vilja säga till alla tjejer, unga tjejer som lyssnar, att så här, fan, man äger sin egen kropp, sin egen integritet, sin egen vilja, allting. Vill man inte ge nummer till någon, nej, men då gör man inte det. Vill man inte svara på ett sms, gör inte det. Vill man inte pussa på någon eller hålla handen, gör inte det.
När man ändå har varit med om det så känns det som att man verkligen så har varningsklockor.
Ja.
Finns det några sådana generella som man liksom kan säga om det är någon som till exempel känner att man lever i en destruktiv relation? Man kanske inte har riktigt erkänt det för sig själv heller, men så här som du har med dig.
Ja, men så fort någon vill ha kontroll över ens liv, vill läsa dina sms, vill kontrollera vad du skriver till andra människor. Är det någon som ringer? Jag kommer ihåg att jag hade... att det var en kille som ringde till mig och bara sa, tja, läge, vad gör du? Och då stod han, alltså min dåvarande pojkvän, och skulle så här lyssna. Och liksom, och jag kunde inte slappna av för mig, jag kunde inte prata. Det blev så stelt och så konstigt. Mm. Och på natten, någon gång, så hade jag också, var det någon som hade ringt. Alltså det ringde någon gång på min telefon, mitt i natten, bara en signal. Och det var ett nummer jag inte kände igen.
Nej.
Och direkt så kommer min kille och bara, vem är det här? Och jag bara, jag har ingen aning, jag vet inte, det måste vara någon som har ringt fel. Han tvingar alltså mig att ringa upp den här personen. Fråga, hej, du har ringt mig. Vem är du? Känner vi varandra? Du måste berätta det för att min pojkvän står här. Förstår du den förnedringen? Det är så sjukt. Och att jag ens gick med på det är så sjukt så att jag vet inte liksom.
Mm.
Men då ville ju jag någonstans stilla honom, för jag ville inte att han skulle vara svartsjuk.
Nej.
Och det var det enda det handlade om hela tiden. Hans sjuka svartsjuka. Mm. Men han är ju, alltså, om jag får säga själv, det är ju en psykopat. Liksom.
Ja. Mm.
Och jag tror att man måste, ser man de varningsteckena, att det är någon som vill ha lite för mycket koll. I efterhand fick jag också reda på att han hade ringt till ett jobb på en casting jag hade varit.
Mm-hmm.
Hade han ringt till det jobbet och bara så här, hej, jag vill bara kolla hur det går för Malin, för att vi vill ju att Malin ska ha det här jobbet, eller hur? Och det berättade den här killen som jag hade varit på intervju hos flera år senare.
Oj. Sånt här,
och det hade jag ingen aning om. Nej. Och det var ju så sjukt. Så att han ville så komma till mitt jobb, ha koll på vad jag gjorde, vilka jag pratade med.
Men under, det känns som ett tecken också skulle kunna vara att man blir lite mer ensam, så här, begränsad. Man förstår kanske inte varför, men så helt plötsligt så umgås man mycket mindre med sina vänner, sin familj. Och det är ju lite för att den här killen kanske, eller tjejen eller vad det nu är, vill ha en lite för sig själv.
Mm-hmm.
Kände du av det?
Ja, gud ja.
Ville liksom han att du skulle vara bara han och du hela tiden? Var det så?
Ja, men, jag, men, nej, men sen gick ju han igenom precis allting. Ja,
men du läste fick ju gå iväg på middagar.
Ja, det kunde jag göra. Men då var det ju liksom, då kunde jag också få sms att han höll på och nu eldade jag upp ditt pass. Jag slänger ut din resväska genom fönstret. Alltså sådana grejer så att man då inte skulle kunna resa tillbaka. Liksom. Mycket sån, alltså det var ju sinnessjukt. Och det här är ju bara lättviktiga grejer. Liksom. Han kunde också få såna raseriutbrott så att det fanns ingen hejd på det. Och det var ju ständigt...
Var på tårna.
Hela tiden. Man vågade aldrig... Man var alltid livrädd att säga eller göra någonting som inte riktigt passade honom.
Men du var liksom aldrig rädd så här, alltså, för ditt liv tänkte jag säga. För att det låter ju ändå väldigt läskigt där med raseriutbrott. Men inte liksom så att du kände så här... Oj, jag måste lämna landet liksom och dra...
Det var ju många gånger jag bara kände att det här, nu måste jag härifrån.
Och man känner det liksom långt in i magen.
Att det här gud ja. Och också jag vet att det här är så fel. Att vi är...
Det är en jobbig känsla när man själv känner att så här, jag vet ju så väl.
Jag vet, men det snurrar så fort och jag vet inte hur jag ska komma ur det. Det är fruktansvärt.
För det är ju ganska mycket enklare att bara stanna kvar. Det är ju alltid det som är. Då bara fortsätter ju allt att ticka på. Så det... Ja, det, och speciellt när man är ung och man vet ju inte riktigt, man har inte så mycket att jämföra med vad som är rätt och fel.
Nej, men sen kanske... är också, tror jag, när jag har pratat med andra så är det så många som är rädda att säga, men då skulle jag ju bli själv och vad ska jag då? För det är också de här, många av de här manipulativa människorna är ju experter på att tala om för en att man kanske inte är värd så mycket, att den personen är den enda som faktiskt älskar en, som någonsin kommer göra det och vilket också är så sjukt. Det är ju någon form av hjärntvätt.
Ja, och den håller på så länge. Ja. Så till slut så börjar man tro på det där.
Men, jag tror visserligen i det här fallet att aldrig att jag gjorde det. Jag fattade hela tiden att han inte var frisk. Men, och jag tror också det var för att det kom så fort i vår relation. Att redan efter några månader kände jag att det här är inte bra.
Nej.
Men det tog ändå... Alltså det tog ju ändå ett... 9 månader innan jag var därifrån. Liksom. Vi var ju tillsammans i ett år i alla fall, tror jag.
Men vad känner du där? Liksom, för det är ju ändå väldigt många som nu har börjat öppna upp om hur man mår till exempel på sociala medier och sånt. Och försöker ge en lite mer nyanserad bild av att inte bara visa det fina och glada och härliga och glättiga och så. Känner du något ansvar där att du också måste göra det och liksom visa olika sidor?
Men jag har ju valt att inte dela med mig. Alltså att bara vara så här... Jag är ju uppvuxen med... Men jag tror att jag, nu när jag ser tillbaka på mycket av min barndom så tror ju jag att jag har varit ganska deprimerad till och från i stunder. Jag har inte tyckt att livet har varit speciellt roligt, inte, alltså haft perioder när bara allt har varit ganska grått egentligen. Och också haft liksom depressioner i min närhet. Och när så man liksom inte då, nej men från att så här... 10 kanske. Eller från ganska ung ålder. När och känt att jag inte riktigt passar in. Och känt att jag vill bara därifrån. Och då så jag är uppvuxen i Vallentuna. Och bara kände att... Jag tror hela min uppväxt egentligen var att jag passar inte riktigt in när jag känt. Jag bara känner att det här är som en tjock, blöt filt som bara ligger över en. Och jag har nog bara väntat egentligen på att livet ska börja. Att få bli liksom vuxen eller få göra de grejer man själv vill. Inte alla de här måste prestation, skola och sånt som man bara tyckte var... Alltså stundtals absolut att skolan var rolig. Men just den... Ja, men jag hade nog ganska mycket ångest. Och det tror jag nu... jag har också haft alltså så här, grov PMS. Alltså verkligen mått så otroligt dåligt när jag kommer in i mina PMS-svängar. Så att jag har bara så här känner att jag... Orkar inte prata med folk. Orkar inte säga. Och jag bara känner liksom jag går ner i någon form av supersvärta. Och bara känner att varför skulle någon vilja prata med mig? Jag är så tråkig. Jag har ingenting att säga. Jag har ingenting att komma med. Eller ens så här. Och så kan jag än idag känna ibland. När just också PMS liksom. Jag blir lite svackig så.
Ja, personlighetsförändrad.
Ja, verkligen. Och det är också så här. Det är så roligt att varje gång det kommer... Och även om fast det kommer en gång i månad ungefär samma tid så har jag svårt att då förstå att så här, men nu är det faktiskt bara PMS-en.
För det var ändå så länge sedan man hade det sist. Det var ju flera veckor sedan.
Ja, man har ju glömt. Man är som en guldfisk.
Ja, verkligen.
Men Och det jobbigt. Blir som, ja, och då i de stunderna då är det ju svårt att se sig själv som en härlig, lyckad person som är glad, som mår bra, som är frisk, som är liksom, då börjar man ju direkt hitta så här, åh, usch, att det är fel på en, eller man är inte tillräckligt rolig, man är inte tillräckligt det, och man lägger inte upp tillräckligt mycket på Instagram, och jag inte borde göra det, och jag borde, alltså sådana saker.
Ja, blir som en ond
ond cirkel. Fruktansvärt.
Men när insåg du, eller insåg du ens som barn att du kanske hade en depression till
det
exempel?
Det tror jag inte. Nej. Det kom nog i tonåren. När jag så här verkligen kände att så här, det här är...
Så här ska man inte må.
Nej, och jag bara, gud, och tyckte liksom att ingenting var speciellt roligt. Och det hör väl också lite till tonåren såklart. Mm. Så jag tror att det är nog mer i att jag har reflekterat över så här som vuxen. Att jag nog inte var alltid super, super glad liksom. Nej. Det är också så här, mycket av min barn, de har ju lite grann förträngt, låter så hårt. Mm. Men... glömt då, eller inte tänker på, eller jag vet inte hur man ska uttrycka det.
Det är ju lite kanske... så, det är ju väldigt länge sedan.
Ja, men, det har hänt så otroligt mycket efter det, så varför ska man hålla på att komma ihåg sådana saker då?
Det är ju en bra inställning, tänker så, att det som har varit, det har varit. Och...
ja, men faktiskt, man kan inte backa in i framtiden, man måste ju också någonstans bara se framåt, och hur vill jag ha det nu? Och det var ju samma sak sen, ja, men jag tycker inte man ska hålla på älta egentligen.
Nej, men om du får en sån period där du känner dig lite deppig nu, vad gör du då? Har du några liksom knep hur du ska...
Ja, men då, nu har jag ju blivit så gammal och vis, att nu vet ju jag att det beror på, det finns vissa så här grejer, jag vet att det beror på, ja, antingen ska jag ha mens, eller så har jag sovit alldeles för dåligt, eller så har jag jobbat alldeles för mycket, eller så har jag ätit för dåligt.
Det är en bra checklista faktiskt.
Ja, men det är verkligen det, så att jag vet, när jag känner sådär, då är det såhär, okej, toppen, det jag behöver nu, det är på riktigt, jag behöver äta god mat, kolla på en bra film. Kanske ha någon god vän nära mig. Jag behöver också mycket choklad. Och jag behöver sen sova. Och gärna en hel natt. Eller två. Eller en hel vecka. Men det är verkligen... och det är så att... så pass bra känner jag min kropp. Att jag vet att det är de här grejerna. Sen självklart kan det komma orosgrejer. Att man inte... att man är orolig. Hur är det egentligen i min relation just nu? Är vi osams? Eller hur är det? Hur är det med min bästa kompis? Eller hur är det med personen som är sjuk? Eller hur är det... man har haft något dödsfall i familjen eller alltså sådana yttre grejer, då är det ju självklart en helt annan grej. För då verkligen. Är man ju, kan ju vara deppig för den saken. Och sen är det klart att man kan ju ha andra faktorer. Ja, men som, alltså, är det osäkert på jobbet, det är klart att man, och nu säger jag man, jag inte mår toppen över det. Men nu försöker jag prata så här rent mer generellt liksom, saker som kan påverka en i hur man mår.
Men om vi går till jobbet där, har du alltid kört liksom som egen så med projekt, eller var det någon dag när du hade ett vanligt jobb och bara, nu ska jag satsa på min dröm?
Men jag har ju jobbat väldigt länge. Jag började jobba redan i högstadiet eller gymnasiet och jobbat lite som konståkningstränare, sålde jordgubbar på sommaren, började jobba i Sibyllan och sålde hamburgare, tog barnvaktsjobb. Direkt efter gymnasiet åkte jag var au pair ett år. Så för mig har det varit väldigt viktigt. Och jag tror redan, alltså så här, det är nog min mamma som faktiskt har varit så att... ja, okej, nu är du så gammal. Nu får du faktiskt bära ut soporna. Då får du 5 spänn. Eller bädda din säng, gör det, annars får du ingen veckopeng. Så att jag har nog fått lära mig lite the hard way. Att så här, hard way. Jag tycker att det är helt rätt.
Ja, jobba ska man
liksom. Ja, absolut. Och jag tror att jag är ganska färdig det än idag. Och det är nog det som gör att jag så här... sitter nu och har precis trippeljobbat sönder mig liksom hela januari, februari, mars. Men, och jobbat liksom 3 tv-produktioner och heltid radio. Och varit lite mammaledig och tagit hand om lite barn. Nej, men
hur orkar du det då?
Nej, men det gör jag ju inte egentligen. Utan då är det ju verkligen så här. Och då blir jag ju less. Då har jag ju stunden när jag är inte glad.
Verkligen, så är det ju verkligen.
Jag känner mig inte lycklig, jag känner mig inte glad, jag känner mig inte riktigt värd saker, jag känner mig håglös, jag tycker inte att livet är kul. Och då vet ju jag om att det sunda i mig vet ju att säga, men det här är ju för att du har jobbat för mycket och för att du inte har vilat. Du behöver vila, du behöver vara med dina kompisar, du behöver ha det skoj. Men då vet jag också så här, fast nu har jag den här helvetsperioden som också är otroligt rolig. Jag älskar att jobba. Jag tycker att det är kul. Jag får också energi av att jobba. Men så är det ju, man måste ju ha den här balansen. Att om jag bara jobbar, då har jag mindre tid till familjen. Vilket gör att jag blir lite ledsen i själen. Men samtidigt så vet jag, jobbar jag satan nu, då får jag mer tid med familjen sen. Så att det är ju hela tiden det här. Och så har ju mitt liv varit väldigt länge, eftersom jag jobbar som programledare och har jobbar i projekt. Liksom. Att ibland är det hur lugnt som helst kan gå och dra ben efter mig i 3 månader. Mm. Och sen helt plötsligt då är det supermycket att jag knappt ens hinner gå och kissa. Liksom. Mm. Men, så att det är också det är ju en inställning. Jag har ju lärt mig att hantera det på ett sätt och också veta att så här, ja, så här är det nu. Mm.
Och men sen du är inte rädd att liksom, till exempel gå, bli utmattad?
Jo, absolut. Självklart. Mm. Men då också vet jag att jag... Ja, men herregud, jag har ju haft stunder när jag så här känner så här, gud, nu ser jag suddigt. Mm. Nu är mitt minne skitdåligt. Och då vet jag så här, ja, fast nu får jag inte boka in någonting. Nu måste jag bara sova och typ andas. Och då är ju, hade jag ju behövt, nu säger jag så här, ja, då gör jag yoga. Nej, det gör jag ju inte, för det hinner jag ju inte. Men då i my mind så tänker jag så här, nu borde jag typ bara göra yoga. Jag borde bara sakta ner. Mm. Men då har jag hela tiden den här målbilden att när jag väl är klar med det här, då ska jag bara läsa en bok, bara ligga på en strand, då ska jag bara hänga med familjen, då
och
ska
gör
jag bara
du det då? För det är det man har, eller jag tänker så, förut jobbade jag också med tv och hade projekt hela tiden så.
Ja, men du vet ju det.
Ja, verkligen.
Just tv, där är det så här, för det är ju inte heller 9-5, utan det är så här, bra, men då jobbar vi. Ja, men klockan 1 på natten. Mm. Ja, men vi har 5 timmar kvar, kör på.
Det var ju, jag jobbade ju med fredagsunderhållningar, mest Let's Dance, Idol och så där. Och då var det ju verkligen så, ja, men jag brukade kanske komma hem vid 9 på en vardag så från kontoret. Och jag hade ju inga barn, såklart, jag har inga barn än idag, men ingen familj så förutom en kille. Mm. Men han var ju så, vad fan är det för jobb du har, liksom. Ja. Och så på fredagar kom han hem typ 2 på natten liksom. Så sen så var man jättetrött på lördagar och så vidare. Mm. Och så tänkte man så, men det här är ju bara 4 månader. Uh-huh. Men 4 månader är jättelång tid. Redan efter en månad så var det så här, första redaktören gick in i väggen då. Så hade vi ett personalmöte och så bara, aha, nu har den här personen, den ramlade ihop på vägen från bussen, så den kan inte jobba mer. Då tar vi in en ny. Sen kommer ihåg en säsong av Let's Dance, då var det liksom 2 av våra redaktörer, de bara bom, försvann. Och det var inte som att någon var så här, men vi kanske liksom jobbar för mycket. Vi kanske liksom ska dra ner på arbetsbelastningen för folk. Vi kanske ska börja äta lunch och inte bara sitta och skriva och såna här saker. Men det var ju snarare så här, vi måste få in folk. Mm. Och det är svårt, för det är en färskvara. Ja. Och då tänkte man alltså i huvudet att bara, snart då ska jag dra iväg på den här resan. Och det kommer ju bli så jävla nice. Men när man låg där, då kunde det ta så här 2 veckor för mig att liksom ens kunna så här, få ner hjärtklappningen. Ja. För att vara så här, och så skulle man tillbaka till det. Och så var man osäker på liksom, allt ifrån ekonomin. Liksom. Man hade ju ingen lön just då. Så bara, måste man få nästa projekt hela tiden? Det går ju liksom inte att ta någon längre
tid heller. Återigen, den här jakten, jagandet som bara är helt... Mm. Varför håller vi människor på så här? Mm. Men det är ju också så här, jag fyller ju 40 nu. Och det är ju, jag är lite där nu att jag håller på att bara... Ja, men, och det är så här typiskt, det är så roligt. För det är så många av mina vänner som just nu är i den här... De separerar. Eller de ska sälja hela sitt bohag och flytta utomlands. Ah. Eller de vill sluta jobba, starta eget. Alltså det är verkligen så. Det är så kul att det är... Att det verkligen känns som ett bryt. Ah. Och jag kallar det kris. Eller kallar det bara att man har någonstans kommit till en punkt i livet. När man inser att så här, nu är jag så pass stor och vuxen mogen, inte vet jag. Att jag vill ha en förändring. Det kan ju vara det också. Men jag har också varit lite så här, gud, vad vill jag egentligen? Vill jag... bo i stan? Vill jag ha gräs under fötterna? Ska jag ha en villa? Ska jag jobba så mycket? Vill jag hålla på med det här? Men samtidigt så återkommer jag ju hela tiden till att jag älskar mitt jobb.
Ja.
Jag tycker att det är fantastiskt roligt att få kombinera. Just, alltså tv är ju bara, det är, men det är ju så här, det kommer jag alltid älska. Det tycker jag är otroligt kul. Bara de här produktionerna här. Nu med liksom hemliga beundrare där jag liksom får träffa människor som är har en crush, är förälskad i någon och ska berätta det för den personen, men de vågar inte. Nej. Och de vet inte och de har hållit det hemligt i typ några i så här 20 år. Det är ju så sjukt spännande och fascinerande och häftigt.
Och då, vara med där,
ja, men, och då är det sånt privilegium att det gör ju att jag känner mig så upprymd av att vara i det. Och sen också med Stil i sikte, det och Jonas Hallberg gör.
Berätta om det.
Ja, men det är så roligt, gud. Vi är ju alltså på Viking Line Cinderella.
Ja.
Vi är ute till havs, till sjöss, och stylar om folk.
Just
och då har vi i varje program så är det 3 personer, varav en är alltid ett lite då tyngre case, som man säger på tv-språk. Uh-huh. Alltså en person som har gått igenom någonting, som har en lite liksom...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tyngre, finare, en historia som liksom betyder någonting som man både kan liksom gråta en skvätt till och också, men bara så här, förfäras och också bli glad att det är ett så lyckligt slut och hela det där. Ja, men så vi träffar då den personen och två till. Och de andra kan ju vara bara så här, vi hade någon tjej, en kvinna som superpetit och så här jättefin kropp liksom, petit liten kvinna, men som bara tappat sin kvinnliga stil. Hon går bara runt i snickarbrallor och snickrar och bygger hus. Just både så här på jobbet och fritiden. Och hon vill typ ha tillbaka sin kvinnliga sida. Jättekul. Och en annan man som själv tycker att han är Sveriges tråkigaste man. Och bara går runt i liksom så här kläder och handlar, nej men du vet, ser verkligen, och bara med små enkla medel få upp både hans självförtroende och hans känsla för att så här, gud, jag kan ju faktiskt vara fin. Det är så otroligt häftigt att få vara med på den resan. Så det gör vi. Så vi, jag och Jonas, och så lite så här roliga grejer. Det händer ju alltid sjukt roliga grejer när Jonas är med. Han är ju som ett lyckopiller.
Liksom. Kände ni varandra sen tidigare?
Vi har känt varandra sen början, min första Paradise-säsong.
Okay.
För då var han nere i Mexiko. Och sen just så hade det. Han, han gick in i den säsongen som någon så här,
jag kommer ihåg,
modell. Och skulle hjälpa dem att modella lite och så tog de bilder och sådär. Och då sen så hängde vi lite utanför programmet. Vi var ute och käkade middag och hade det skoj liksom. Och då så fattade vi tycke för
han. Är han likadan i verkligheten?
Ja, men han är jättehärlig. Men han är också har en otroligt fin och varm sida där vi faktiskt kan sitta och vara alltså seriösa med varandra. För framför kameran är han ju väldigt liksom, han är snabb, rapp, kvick, rolig. Och också väldigt så här flamsig och liksom showig. Men han har ju en sida som också är väldigt genuin, varm, fin och kan vara alltså verkligen så här, prata om allvarliga saker också. Och ibland när vi jobbade och var lite så här, slutkörda och var lite ledsna, kanske saknade familjen eller så där, kan man ju verkligen prata om
djupa saker.
Djupare saker också.
Viktiga saker. Men nu fyller alltså 40 om några veckor.
Ja.
Hur, har du någon åldersnoja? Liksom?
Nej, men det har jag redan haft. Jag ligger ju alltid några år före. Så att jag menar, jag hade ju... när jag var 37 hade jag min 40-årsnoja. Så det är avklart.
Gud, vad skönt.
Nej, men då handlade ju mycket om att jag egentligen kände att jag ville skaffa fler barn.
Okej.
Att jag hela tiden har känt... Nej, men jag har ju sett mig från... Och det tror jag också handlade om... jag är uppvuxen med egentligen bara min mamma. Och jag har alltid haft en stor dröm om en stor familj. Och sen separerade ju jag och Charles pappa. Och då var det så här, okej. För då var min plan så här, ja men då skaffar vi ett barn. 2 år senare får vi barn nummer 2. Det ska vara så himla så här, helylle Svensson-mallen liksom. Den här normala familjen liksom. Men, och sen så har jag bara haft Charlie så har det varit bra. Men så har jag ändå alltid velat ge honom ett syskon. Och jag vill ha fler barn och ändå så här... Så att då när jag var 37 började jag... snart fyller jag 40. Kanske inte har några ägg. Nej, jag kanske inte kan bli gravid. Nej, Kalle kanske inte vill. Och då började jag skena iväg. För jag är sån. Jag har en tendens att tänka en tanke och sen helt plötsligt så har jag gått 84 steg längre i huvudet. Och du vet, jag skulle ju lika gärna kunna så här, spela upp en otrohetsscen i huvudet. Och, att jag, och sen efter en timme så jag och Kalle lämnat varandra. Och sen träffar jag honom. Han bara, shit, jag glömde telefonen hemma. Ja, men alltså, i stort sett skulle jag kunna göra en sån grej. Så att då, när jag var 37. Så, och sen också så här, varje gång jag är i Mexiko. Så blir det ju, livet blir ju lite on hold på ett sätt. För där är jag ju själv. Jag har inte alla mina vänner där. Jag har inte min familj där. Så livet, jag hinner ju tänka väldigt mycket. Vilket är jättebra. Mm. Och jag tror också att nu var det nog väldigt bra att jag var i Mexiko den här tiden. För det hade varit så intensivt. Och där bromsar jag medvetet att jag kan inte. Så det är det jag gör. Mm. Ja, jag kan äta frukost, jag kan äta lunch, jag kan äta mat, jag kan sola, jag kan bada. Ja, och så åker jag jobbar. Mm. Där har jag liksom mina tider. Och jag kan inte stressa runt till 400 olika möten. Vilket är fantastiskt. Och då börjar man ju också tänka sånt som man aldrig hinner tänka annars. För att jag är så stressad så att livet går 120 så att jag hinner inte. Jättedumt, jag vet. Jag hör ju när jag säger det själv. Men just då, när jag var 37, så började jag så här, hopp, okej. Nej, snart är jag då 40. Mm. Och jag tror inte att vi hade flyttat ihop. Vi flyttade nu ihop precis sen när jag kom hem. Men då var det så här, vi hade inte flyttat ihop. Han var nog inte så sugen på barn. Naha, nej, men då så, då måste jag väl gå vidare. Så nu måste jag ju göra slut. Alltså du vet, då börjar jag liksom att skena iväg i mina tankar. Och blev så här, ja, nej. Och då kände jag, det här är ju typiskt 40-års liksom, kris.
Men tycker du allmänt att det är jobbigt att bli äldre? Eller?
Nej, det gör jag inte. Och det är så roligt, för jag, när jag var kanske 20-någonting så jobbade jag på, alltså innan jag började med, alltså precis innan jag hade typ breakat, eller vad man ska säga, med liksom tv och allting. Så jobbade jag på Trygg Hansa. Mm. Samtidigt som jag pluggade på Carl Flygare teaterskola. Mm. Och då var det en tjej i växeln som heter Marita. Som var 40. Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara, wow. Alltså, det måste vara så kul. Att vara. Det är 40 känns som en så här ultimat ålder. Mm. För hon var cool, hon var snygg, hon var härlig, hon var rolig. Och så att jag har, det har nog liksom så här, alltid haft som, bara det känns härligt bara att bli äldre. Men självklart i omgångar så har jag känt så. Och det är nog för att jag inte har varit i fas. Eller att jag har velat någonting. Nu har jag fått ett barn till. Och det var det jag ville. Så nu känner jag mig inte stressad över det. Och det tror jag mer. Det här med 40-årskris handlar nog mer om. Att det förväntas saker. Det förväntas att du ska skaffa ett barn. För att man vet aldrig när man inte kan få barn längre. Ja, sen kanske man kan få barn till man är 45 eller 47. Men det är inte alla som kan.
Verkligen.
Och så ska man ha en bra inkomst. Man ska ha ett bra jobb. Och man ska ha ditten och datten.
Ska saker ordnat för sig.
Ja, sen tycker jag också att det har blivit en annan vibe. Än om jag bara tänker, gud, när jag tänker att mina föräldrar, de var 30.
Ja, verkligen.
Då var ju de gubbe och liksom så här.
Ja, det är helt annat.
Nej, men de var ju vuxna på riktigt. Jag är 40, jag är inte vuxen. Jag har kommit till Charlies skola ibland och känner mig så här. Jag bara, gud, nu tror de att jag är en så här vuxen tonåring. Nej, men för att jag känner mig så.
Ja, men verkligen. Mm. Och man säger väl det också, att 40 är det nya. Vad är det man säger?
Ja, men 20 eller 30, eller jag har ingen aning. Det går ner hela tiden i åldern. Det där.
Men känner du att du mår bättre för varje år? För det kan jag känna lite grann med åldern, att jag mår liksom bättre och bättre ju äldre jag blir. Kan du känna så?
Ja, men kanske. Men det tror jag också är. För jag hade ett år där precis innan jag blev gravid med Leo. Mm. Eller när jag var gravid med Leo. Då var jag också lite i obalans. För då var jag också lite så här, vad ska jag göra nu? Och då frågasatte lite med jobb. Och kommer jag aldrig mer få något jobb? Jag var lite liksom ambivalent. Mm. Så jag tror att jag är ju en lite halvdramatisk människa. Jag är ju lite upp och ner liksom. Mm. Inte vet jag kanske vaknar imorgon och kommer vara skitpiss på livet liksom.
Ja.
Men
det är lite roligt också.
Absolut.
Det blir en rolig resa framåt.
Ja, men jag tror, ja, men det kanske är så att livet blir lite bättre. Och då, men så här, då är ju också det frågan om det handlar om att man blir äldre. Eller om det handlar om att så här, vissa pusselbitar faller på plats. Mm. För jag älskar ju mitt liv absolut. Men jag lever ju där jag är nu. Är ju exakt där jag vill vara. Att jag, så här, jag vill ha en familj. Jag vill jobba med tv. Jag tycker att det är skitkul också att jobba med radio. Jag har en egen podd. Jag tycker att jag har väldigt roliga bitar i mitt liv. Jag har fantastiska vänner.
Ja, du lever din dröm kan man säga.
Ja, men just nu. Men det kan ju slänga som... Alltså så här, skulle bara min mamma bli sjuk, ja, då skulle ju inte alls livet vara toppen.
Nej.
Då skulle inget... Skulle mitt barn bli sjuk, alltså då skulle ju...
Men är du bra på att leva i nuet då? För det där är ju så typiskt. Man har det rätt bra och man kan rada upp massa saker. Men ändå kommer de där orostankarna att... Men tänk om det här. Jag har det så himla bra nu. Och liksom någonting kommer snart hända. Och det är så himla slöseri med tid kan man känna. För att man, det är ju bara just nu. Det är det enda som finns. Och just nu är ju allting bra.
Mm. Men gud, det är så roligt. För vi, jag och min sambo var hemma hos några kompisar till oss i helgen.
Mm.
Och då började vi helt plötsligt prata om döden.
Ja.
Och då får ju min sambo panik. Och bara, jag har spenderat ett år av att känna ångest över det här. Att det aldrig mer, förstår du, när det tar slut? Det bara tar slut, det finns ingenting mer. Alltså det tar slut och så är det slut och så händer ingenting mer. Och då började liksom jag, och då fick mannen i det sällskapet som vi var, så han var exakt likadan och bara så här, är det så sjukt att tänka på? Och då eldade de upp varandra, varpå jag och då Paulina, min vän, när vi satt och pratade om det här. Så var jag så här, ja men... Säg inte det, det kanske, man kanske blir något annat eller kommer till, jag är inte orolig för det. Det blir väl så här, och då så sa min sambo så här, tänk om du får reda på det, att det är så här, liksom livets stora fraud liksom, att det händer ingenting. Och så har man tutat i folk att man så här, kommer komma vidare i livet, eller du kommer få träffa mormor eller vad det nu är. Och så är det här stora liksom, att det allt har bara varit ett stort ljug. Ja, jag vet inte. Jag undrar varför börjar prata om det här, ingen aning om. Men det jag vill säga är att...
Det är läskigt att tänka på döden, tycker jag.
Ja, men det är lite grann. Och ibland får jag ju såna riktiga dödsnojor. Det har jag inte haft tidigare. Men det har jag ju fått efter jag fick barn. När jag flyger så blir jag så här... Gud, tänk om jag skulle dö.
Att det är så
nära. Nej, men då är inte min. Men det sjuka är att om jag flyger med mina barn... Och jag tänker så här, tänk om vi skulle dö nu. Ja, nej, men då så.
Ja.
Det är ju helt sjukt att jag tänker så. Vem är jag? Det är helt sinnessjukt. Ja.
Men det där är,
men jag tror att det är rädslan att jag ska lämna dem som gör mig så otroligt rädd.
Och att de inte ska kunna klara sig själva.
Ja.
Liksom,
ja, men absolut.
Innan de har blivit vuxna.
Men, jo, men du frågade också om jag kände det här med att bli äldre. Min mamma har alltid sagt att, så här, att man ska passa på att fira när man fyller år. För vad är alternativet då? Mm. Att så här, ja, men alltså, antingen lever du ett år till eller så dör du.
Ja,
ja, det är klart som fan att man vill fira att man lever.
Ja. Det var ett bra,
ja, men eller hur?
En bra grej utgå.
Och jag tycker ju också så att man ska fira så mycket som går att fira. Allt som går att fira är ju värt att fira. Det blir ju en guldkant i livet.
Verkligen. Och lite som din inställning tidigare när du var ensamstående där. Att ditt alternativ, du hade ju inget alternativ än att bara säga, jag vill inte vara bitter.
Nej.
Jag vill inte leva så här.
Nej.
Spelar ingen roll vad som hänt tidigare, men det här är mitt val. Och det finns inget annat alternativ. Mm. Så att framåt liksom. Det tycker jag är väldigt inspirerande.
Och det ligger ju något där att man bygger sin egen lycka, absolut. Och är man... deprimerad eller inte just vid den plats, då kan man bli så provocerad av det så att man blir liksom så förbannad och bara här har liksom min hund blivit sjuk och jag blev vräkt från min lägenhet och jag har inget jobb, hur fan ska jag kunna bygga
välja lycka?
Och absolut, det köper jag, men det är ju då någonstans inställningen att så här, ja, nu har det verkligen så här, allt har hänt, men ska jag lägga mig ner och liksom i fosterställning, eller ska jag tänka så här, helvete vad det här är jobbigt just nu, men shit vad jag ska komma igenom det här starkare liksom. Och det är väl bara en inställning.
Verkligen. Om du fick bestämma en inspirerande kvinna som vi skulle ha med i Woman Up-podden, vem skulle du vilja lyssna på och varför?
Åh, gud, det finns så många.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså, jag tycker att Elaine Eksvärd,
ja,
älskar Elaine. Jag tycker att hon är så fantastisk. Jag tycker att det hon gör... Tänk om jag hade den orken. Tänk om jag var så driven som hon. Att liksom...
Och att hon aldrig tappar det. Att hon liksom
Jag vet. Och jag bara känner att så här... Och jag förstår att det är hennes hjärtefråga.
Mm.
Och jag tycker... Jag skulle vilja ge henne liksom... Mm. Att hon är så otroligt fantastisk.
Verkligen. Hon måste ju bjuda in.
Ja, verkligen. Sen också tycker jag... Jag älskar ju Camilla Läckberg. Jag tycker att bara det hon har liksom... Ja, men jag tycker
hon är
så här, nej, men hon är skithäftig. Hon har skrivit liksom chick flicks. Och folk har lite hånat henne och lite så här, tyckt att så här, hon har inte riktigt format i finrummen och allting. Men alltså, bitch is fucking... Ja, men alltså så här, hon har ändå byggt upp någon form av ett superimperium. Hon är så stor. Hon kan liksom, hon är så cool. Och ändå alltid liksom står på tjejers sida. Alltid backar andra.
Hon känns ju som att hon är sig själv hela tiden.
Absolut.
Hon verkligen vågar vara det.
Verkligen. Och står upp för sina, för vad hon tror på. För vad andra tror på. Och är otroligt genuin.
Ja,
jag gillar verkligen henne. Ja. Sen finns det ju tusen många andra. Gud, alltså Julia Duvenius kan jag säga mig en gång. Jag tycker att, alltså det finns så många så att det känns som att säga någon så kanske jag missar någon. Och ja. Då, ja.
Har du något livsmotto brukar vi också fråga om man har. Om det är någonting, något så här ordspråk som du lever efter.
Alltså, ja, det löser sig.
Det löser sig.
Och det kanske är ett svintråkigt. Nej. Eller så här, ja, men för mig har alltid varit så här, när jag går runt och bara, oh, shit, oh. Ja, men som tidigare liksom, i mitt liv, när jag kanske haft det mer liksom, knapert med pengar eller inte vet om det kommer att dyka upp något jobb. Och sådana saker. Så jag har alltid tänkt så här, okej, okay, ja, nej, men nu får jag göra så här och så här. Och sen så tänker jag, ja, men det kommer lösas. Jo, men det här kommer. Och får jag bara in det här jobbet? Mm. Eller kommer det här? Och sen, ja, men så har du ju alltid löst sig. Och jag vill någonstans tänka att det gör det. Mm. Och jag är väldigt mycket för så här, att slänga ut det i universum. Det säger jag ofta när
jag
alltså så här, bara, nej, men säg det bara, släng ut det i universum. Vad är det du vill ha? Så bra. Du vill ha ett bra jobb med en stadig lön. Perfekt. Verkligen. Ut med universum.
Ja, verkligen. Säg det högt flera gånger.
Eller nu vill du träffa en man som är rolig, osjälvisk. Mm. Ut med det.
Ja, ja. Men det var ett bra tips där med affirmationerna som du höll på med där i, som du berättade om tidigare. Gör du det fortfarande?
Ja, absolut. Mm.
Ja, och det, på vilket sätt liksom, gör du det? Liksom dagligen? Eller?
Nej, det är nog mer när jag behöver det. Ja. Att säga jag kan... Det kanske kan gå 2 månader, det kanske kan gå ett halvår, kanske kan bli varje vecka. Men just alltså, så att jag tänker att okej, okay, nu vill jag bara att det ska lösa sig med liksom, det här som min son har ångest för någonting eller tycker att det är jobbigt i skolan. Ja, men bara nu kan vara med fotboll, alltså sånt. Eller liksom att min sambo, att han håller på med, han tycker att det är lite... nu bara hittar jag på. Ja. Att jag kanske tycker att det är jobbigt på jobbet. Ja, men du vet, sådana grejer. Eller att jag själv så här, fasiken. Då försöker jag bara så här, nu ska jag bara liksom skriva ner det.
Ja.
Eller bara så här, en mental lista i huvudet. Vad vill jag ha?
Ja. Hur
och inte
jag
fokusera på så här, det negativa, utan bara så här, vilka så här vill jag att det ska vara istället.
Mm. Ja, men helt rätt tycker jag. Med det så vill jag tacka dig jättemycket, Malin Grammer, för idag.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.